Om du märker att din röst börjar ändras, eller du känner att du spänner ögonbrynen eller käkarna, då är det här, alltså, det är kroppens sätt att visa att du är arg, och snart kommer det också uttryckas i ditt tänkande och vad du säger. Och då ska man försöka ha någon slags coping behavior, någonting som får en att göra någonting annat. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Är du tillräckligt arg, Ludvig?
Inte idag, men jag var rätt arg häromdagen.
Förra gången så pratade vi om att så får du en vän på internet, och diskuterade hur man kan argumentera intelligent och produktivt på internet. Idag så ska vi nästan prata om motsatsen. Både om hur man ska göra för att inte bli arg, men också för att faktiskt hålla sig tillräckligt arg och engagerad för att åstadkomma det man vill.
Ja, men det är ju i grund och botten en fråga om emotionell intelligens, eller hur? Man måste bli arg när det är dags att bli arg, men när är det faktiskt dags att bli arg?
Om man frågar lyssnaren, så tycker jag, liksom, jag skulle vilja ställa frågan: blir du arg, och funkar det oftast för dig? Om det inte funkar för dig, vad kan du då göra åt det? Det är väl egentligen grunden till det här avsnittet. Och när jag började träna kampsport, och jag har tränat ninjutsu, taekwondo och kickboxing, så en av de första sakerna som jag har fått höra, det är att den första som blir arg förlorar. De flesta som har spelat tennis eller golf eller håller på med aktier, de vet att ja, så är det. Men när det gäller just boxning och kampsport, då finns en tendens hos folk att tro att amen, det är bra att bli arg, för då får man liksom extra energi, och man känner inte smärtan, och man blir, liksom blir adrenalinpumpad och snabbare och bättre, helt enkelt. Men så är det inte. Ska man, det finns en anledning till att boxning kallas för schack också, alltså det är en slags fysiskt schack, och det är för att man ska utmanövrera motståndaren, inte slå, alltså inte slå dem, utan man ska ju vinna i en slags poängtävling, och ett av poängen är knockout.
Ja, men jag vet inte om det där är bästa exemplet, Micke. Det om du, alltså typ UFC och sådär, liksom det, man kommer ganska långt med råstyrka faktiskt. Och även weight cutting, att om du är lite större än den andra, eller lite aggressivare, eller tar steroider och liknande, det räcker inte att vara smart då. Man kommer långt med det, men du kommer inte kunna klå någon som är 10 eller 15 kilo tyngre än dig och ungefär lika bra.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Men däremot, om man är ungefär jämbördiga, så kommer den som blir arg att förlora. Medan den som inte är arg, utan har behållit lugnet och taktiken, den kommer vinna.
Mm. Ja, men det är såklart. Det är en sak att vara arg och en annan att vara lugn. Och idag ska vi prata om när man inte ska bli arg.
Ja, minns du när du blev arg senast?
Ja, jag blev lite arg när vi skrev det här avsnittet.
Just det, det sa jag.
För någon dag sedan.
Och då är det så här, jag var den som skrev liksom stommen till avsnittet, och sen satt du och skulle komma på kommentarer, och då blev du arg.
Nej, men det finns egentligen inte allt för mycket att bli arg på i dagens samhälle. Och det är ett problem i sig. Men vad jag tänkte var att vad man faktiskt borde bli arg på riktigt, det är att vi har så extremt inkompetenta politiker i Sverige, svenska miljöpartister. Vi har haft en misslyckad invandringspolitik i ungefär 20 år. Västvärlden har haft ett moraliskt förfall som inte verkar sluta. Och vi har ett ökande skattetryck utan att få alldeles för mycket tillbaka som medborgare, samt politisk korruption, och att EUs statsapparat verkar växa trots att de är inkompetenta, och ändå får vi inte så mycket tillbaka.
Och sen liksom, trots alla de här sakerna då, så sitter vi som röstboskap och skattebetalare och tänker, ja, jag kan ändå inte göra så mycket åt det. Så jag fyller i mina blanketter och jag betalar min skatt och jag röstar på ett av fem partier som alla har exakt samma, politik. Så
egentligen
man,
borde typ alla svenska partier upplösas, de är så fruktansvärt värdelösa.
Ja, men
det är så otroligt dåligt.
Men det är ju inte så världen fungerar. Så, partierna, de finns där för att det är vad vi röstar på. Det här är de fem bästa grejerna, ja, alltså vi kan komma på.
Alltså det är den totala motsatsen till en fri marknad.
Men hur kan det komma sig? För om någon startade ett parti som folk gillade, då alltså konkurrensen borde ju vara så oerhört låg här. Och uppenbarligen är den inte det. För att det är så svårt att starta ett parti och få röster. Det är lite märkligt. Men visst, alltså en sak finns ju. Det finns ju det här partistödet. Ju fler medlemmar du har, desto mer stöd får du. Och då kan du köpa reklam. Och ju mer reklam du kan köpa, desto fler röster får du. Så det är en slags naturligt monopol hos de största partierna. Och ändå så har Moderaterna och Socialdemokraterna tappat så mycket att de också numera är ganska meningslösa partier. Från att Socialdemokraterna faktiskt abonnerade på makten.
Ja, du har verkligen en poäng där. Det finns en bok som heter Den politiska adeln av journalisten Anders Isaksson, som tyvärr är död nu. Men han var gift med den svenska jämställdhetsministern, så han visste ett och annat om politik på hög nivå, och han var även högt, vad ska man säga, högt uppsatt i DN. Han var en känd journalist som vann priser och sådär. Extremt bra journalist. Och han har skrivit den här boken Den politiska adeln, som förklarar hur det politiska systemet i Sverige är mer eller mindre uppbyggt. Där, ja, det är uppbyggt på ett sätt som är ett, som man säger på engelska, self-reinforcing system. Där Socialdemokraterna kommer få mer röster för att de har skapat institutioner som de kommer tjäna pengar på och spara pengar på. Och sen har de även bedrivit invandringspolitik för att få in mer röster.
Så det är också en, det här blir en definitionsfråga.
Det här är ett problem med Sverige.
För om man alltså jag tänker mer på det här med arg eller inte arg.
Ja, det är ju det som är problemet i Sverige, att folk inte är arga nog.
Ja, eller om de inte är engagerade nog. Alltså det är en sak att vara, alltså vi kanske menar samma sak här, men om man är arg jag tolkar det som att man är mer som okontrollerat upprörd.
Okej, man måste inte slåss, men man kan vara liksom, man kan vara upprörd men på ett positivt sätt och få energi och sen man blir ilsken för att någonting är fel.
Och jag tänker mig att mer att man blir intellektuellt engagerad. Man ser att men det här är inte bra. Hur kan jag på bästa sätt förändra situationen? Hur kan jag få med mig tillräckligt många på min sida för att åstadkomma förändring? Liksom att det är en skillnad mellan det och att helt enkelt bli arg och liksom gå till någon slags angrepp. Bara, ni har fel, det här är dumt. Ändra på er, liksom den typen av ilska, den kommer liksom aldrig leda någon vart.
Ändra på er. Ja. Nästa gång jag blir arg, då ska jag skrika ändra på er.
Ja. Ja. Så här är det också, alltså att den här anledningen till att vi pratar om ilska och om det är bra eller dåligt och när man ska använda det, det är att jag hittade en, det var faktiskt en reklam för en bok om stoicism, eller möjligen om det var en hel kanal om stoicism, och jag tyckte att det var liksom ändå fem bra liksom små tips om hur man stoppar sin egen begynnande improduktiva ilska. Och det första förslaget, det var något som de då kallar för self-monitoring. Alltså att man är uppmärksam på tidiga tecken hos sig själv. Att man är på väg att bli arg. Alltså precis på samma sätt som att jag märker ju om du är på väg att bli arg. Genom att man hör lite annorlunda ton, lite andra ordval. Liksom det, ses man live så kan man också se en annorlunda mimik och plastik. Och att vara uppmärksam på de här tidiga tecknen på sig själv och vara snabb att försöka ändra någonting. Alltså så som det står då i den här stoicism-listan så står det. Om du märker att din röst börjar ändras eller du känner att du spänner ögonbrynen eller käkarna, då är det här, alltså det är kroppens sätt att visa att du är arg och snart kommer det också uttryckas i ditt tänkande och vad du säger. Och då ska man försöka ha någon slags coping behavior. Någonting som får en att göra någonting annat. Alltså att bara, det kan vara att man bara ställer sig upp och går några meter eller räknar till 10. Men liksom det är framförallt det här att bara vara uppmärksam på att nu händer någonting med mig här. Nu är inte jag samma person som jag var för 10 sekunder sedan.
Nej, nu har jag gjort en victory pose.
Ja, alltså, du kör en sån.
Nej, jag har inte gjort det. Men jag håller på att klämma den handklämmaren.
Ja.
En jävla tungen, det är en sån här Captain Cold Crusher.
Tydligen så var ju faktiskt det här med victory pose, det var båg. Det var en så pytteliten studie och det visade sig sen att det gick inte att replikera den. Så hela hon, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu, hennes TED-talk.
Amy någonting.
Ja, just det. Precis, men hela hennes TED-talk, alltså det var ju väldigt övertygande och så man trodde ju att det byggde på seriös forskning. Men sen när det skulle försöka replikeras så fanns det ingen effekt alls.
Men sen var hon en bluff precis som hon som gjorde de här blodtesterna. Vad heter hon nu?
Elizabeth Holmes.
Just det.
Theranos, ja.
Ja, det är samma nivå.
Ja, nej, men det finns ju ännu värre bluffar. Det finns ju en kille som har blivit ganska förmögen på att låtsas sälja självkörande bilar. Han har gjort det liksom över 5 år och hela tiden säger han att nu har vi släppt beta-version 118. It's gonna blow your mind. och sen kommer det ut massa bilder på hur bilarna kör in i saker. Och sen bara, men nu kommer version 119. It's gonna blow your mind. Och nu höjer vi priset också till liksom 120 000 istället för 100 000. Och liksom fortfarande efter 6 år så har jag inte sålt några självkörande bilar.
Låter som en rätt bra affärsmodell.
Ja, alltså han tjänar ju extremt mycket pengar på fans som helt enkelt antagligen vill göra av med pengar. Oavsett om den här fake self-driving funkar eller inte så vill man säga att man har den och att det är det bästa man har haft.
Är du arg över det?
Ja, jag blir lite arg när jag tänker på hur länge han har kommit undan med det här och att han lyckas komma undan med det. Det är fascinerande, skrämmande och inte minst irriterande faktiskt. Hur länge de här bluffarna ska behöva pågå innan de avslöjas. Det här är faktiskt ett bra exempel på hur jag ganska tidigt ändå uppmärksammade mig själv på att den här typen av aktiebluffar, de gör mig, de inte bara skapar investeringslägen, de gör mig också irriterad. Och det har gjort att jag, när jag märker att en aktie gör mig irriterad, då handlar inte jag den. Så att jag slutade ju till exempel handla Tesla tidigt 2018. Så nu är det många som tror att jag har varit engagerad i den ändå, men då har jag liksom i alla fall kunnat bara vara engagerad i dumheterna han hittar på. Men jag tycker vi går vidare till punkt nummer 2 här. För att undvika att bli arg i onödan och fatta dåliga beslut. Och punkt två är kognitiv distansering, det vill säga motsatsen till att bli allt för indragen och engagerad. Och då säger de här att man ska försöka påminna sig själv om att det är inte händelser och företeelser i sig som gör en arg.
Utan det är ens egna reaktioner på sakerna.
Precis. Så ja, det är ju egentligen i grund och botten man själv som gör sig själv arg genom att reagera. Genom att göra en bedömning eller man skapar en uppfattning om någonting. Att det är global warming, det är inte liksom, ja det är kanske dåligt liksom, men att man blir arg över det är ju för att man själv gör sig engagerad i det.
Mm.
Och visst, det kan ju finnas en poäng som du har sagt då, om att vissa saker kan man förändra om man vill förändra dem, och för att man ska orka förändra dem, orka ge sig in i det, så kanske det krävs till och med någon slags ilska. Alltså det krävs i alla fall ett tydligt engagemang, att man involverar sig och man bryr sig. Och där vet jag att jag kan ha lite problem. Alltså jag är snarare generellt kognitivt distanserad. Och det gäller inte minst i politik. När jag var 18 år, då var jag arg.
Ja, det är absolut inte jag.
Nu är jag nästan apatisk. Det är liksom så här, jag skiter väl i vad de håller på med. Liksom, jag gör mitt eget. Ni kan rösta och ni kan stå i riksdagen och göra vad ni vill. Jag kommer ändå, jag sköter mitt. Punkt nummer tre här, den är väldigt klassisk. Den behöver ju inte knappt ens gå in på. Det är bara vänta. Liksom. Reagera inte medan du har känslor. Har du känslor, då det ska egentligen bara vara en ledtråd till dig att inte göra någonting just nu. Utan vänta till känslorna har liksom mattats av lite grann. Ta ett djupt andetag. Och sen kan du tänka efter, vad är bästa svaret här? Och det här, alltså postponement, egentligen så skulle man, alla skulle ha, det nästan skulle vara inbyggt i sociala medier, att den märker att nu läste du en tweet, den dök upp på din sida, det är tydligt att du läste den, du får inte svara på någonting du har sett. Ilskna debatten, för det är väldigt, väldigt lätt hänt att man läser någonting, reagerar, svarar direkt, och sen som sekunderna efter eller minuterna efter, när det svar på ens eget svar börjar trilla in, så tänker man, varför skrev jag så där egentligen?
Det är därför som jag inte hamnat i så många bråk.
Nästa punkt, det är punkt nummer fyra. Vad skulle Syding ha gjort? ska man
fråga sig. What would Marcus Aurelius do?
Ja, precis. Det är vad det egentligen står här. Att man ska modellera sig efter någon som är...
Men vet du vad Marcus Aurelius hade sagt? What would någon gjort?
Vad han har sagt att han skulle... skulle ha modellera sig
precis,
efter.
Precis, på hans tid. Liksom, han var där och så liksom... Nu ska jag gå ut och nu så ska jag möta de här ilskna medborgarna.
Ja, vem ska jag ha? Ja, men han borde ju kunna ha sagt, vad skulle Sokrates ha sagt, kanske?
Ja, och se och eller några Pythagoras. Grekor.
Ja, Marcus Aurelius, det var väl cirka 200 efter Kristus. Så 180-200, någonting sånt, tror jag. Så att han kan i alla fall han skulle kunna ha haft Jesus som förebild. Tveksamt. Och sen alla de här riktiga antika tänkarna som Pythagoras och Sokrates och Platon. Men frågan är vem av dem som var liksom mest lugn. Aristoteles var ju lite så. Men Sokrates, han upprörde ju massor med känslor. Han blev ju dödad till slut. Han fick väl i princip dricka gift för att han var så argumenterade så mycket.
Ja, han blev arg. Eller ja, hans fiender blev arga. Han bara stod på torget och irriterade folk.
Ja, och Aristoteles, han var väl verkligen mer liksom ha typ Aspergers, så att han ägnade sig ju bara åt att strukturera upp massa saker. Pythagoras var ju inte heller liksom så himla lugn. Han hade för mycket idéer. Marcus, han tänkte nog mest på vad Epiktetus.
Och vem stod i floden?
Jag menar han som, det är väl en sån gammal Tao-historia att man kan inte sätta ner samma fot i. Demokritus kanske?
Ja, Demokritus. Mm. Ja.
Han som uppfann kvantmekaniken.
Hur menar du då?
Ja, jag kommer inte ihåg. Men det finns faktiskt en kurs på ett stort universitet som heter Quantum Mechanics Since Democritus.
Coolt.
Som tar massa exempel från honom om hur han tänkte egentligen. Ja, jag försökte läsa den där, men det var roligt, men var lite för tung materia för mig.
Mm.
All right. Vi kör sista punkten här, punkt nummer 5. Det är konsekvenstänk, och jag tycker egentligen att det är ju som hela själva poängen med det här med att kontrollera sin ilska. Det är ju att man har ju något syfte, man vill ju någonstans, man vill ju åstadkomma någonting, och då är ju sällan ilska bra, för då ilska är liksom motsatsen till förnuft. Då har du bara liksom låtit energin ta över istället för taktiken. Och det är nästan som att om man är en rimligt rationell person,
om man är en NPC,
då blir ju liksom inte, alltså, då blir alla punkterna samma sak. Det är som, ja men du ska inte vara arg. Nej, vad ska jag vara då? Jo, men jag ska vara lugn, ta ett djupt andetag, tänka efter, fundera över vad konsekvenserna blir. Det är på ett sätt är allting samma.
Mm.
Jag, när jag läste de här tipsen, så kom jag på, alltså jag tyckte lite grann att de är inte så himla praktiska, så att jag har 5 mer tydliga praktiska övningar för att uppnå samma sak. Den första, det är ungefär vad vi har gjort nu, det är att träna stoicism på något sätt, eller meditera. Att man är medveten om att det finns sätt att kontrollera sina känslor, det finns sätt att kontrollera sin ilska. Och bara det att man vet det, man har dem i fräsch beredskap till exempel, man mediterar lite varje dag, då är man väldigt medveten om att det går att meditera. Och känner man ilskan komma, så kan man försätta sig i ett meditativt tillstånd väldigt fort. En annan är förstås att ilska får fäste lättare om man är ur balans. Alltså om man är stressad, har du varit stressad en längre stund, man har liksom svåra prioriteringar som man slits mellan. Men jag borde vara där, jag ska hämta det, jag gör det, och nu är det någon som säger det här till mig. Som är stressad, trött, hungrig. Den typen av obalanser gör det mycket, mycket lättare att ha kort stubin, snäsa ifrån, vara kort i tonen. Man vill ju bara bli av med det här, men man har fått ett irritationsmoment till som man bara vill bli av med.
Det finns den här engelska förkortningen, halted, hungry, angry, emotional, drugged.
Mm. Och sättet att komma undan de här problemen med olika obalanser, det är faktiskt att öva på. Om man till exempel har för vana att fasta, då är inte hunger en stor grej. Det är till och med så att man slutar bli hungrig, och hunger kan till och med för vissa nästan kännas som en positiv känsla av att man vet att men nu det här är bra för mig. Att vara hungrig är bra, och då blir det till och med inte ett stressmoment, utan kan till och med vara motsatsen.
Nej, precis. Man kan köra sån här fastning i antingen den här populära 16-8-versionen som blivit populariserad av Martin Berkan. Eller så kan man köra till exempel 24 timmars fastning en gång per vecka. Eller om man vill vara någorlunda mer extrem kan man göra 2 dagar per vecka. Vilket jag gjorde när jag hade min magsjukdom Candida.
Mm. Den här 24 timmars varianten, det är väl den som populariserades under begreppet eat, stop, eat, tror jag. Låter ju lite fånigt, för att det gör vi ju alla. Man äter och sen slutar man och sen äter man igen.
Verkligen.
Men här var mer liksom tänkt ut med makroperspektiv, att man äter i 6 dagar helt normalt och sen håller man upp i 1 dygn och sen fortsätter man. Man kan förstås öva på att vara törstig också, eller på att frysa. Jag duschar till exempel kallt varje dag.
Allt är ju mer eller mindre en fråga om att bryta sig ur homeostasis.
Ja, alltså precis. För att om man själv ofta regelbundet bryter sig ur sin homeostas, man chockar sig lite grann. Då har man en större vana av att bli rubbad. Men om man är van vid att alltid ha det bekvämt och tryggt och statiskt, homeostatiskt, då när man blir rubbad, alltså det är någon som inte har varit hungrig på 40 år och som sen människor befinner sig i en situation där de är hungriga och stressade. Snacka om att du har bäddat för att bli arg då. Jag har en absolut sista punkt, och den här är högst kontroversiell. Jag tycker att den har fungerat för mig, men forskning inom psykologin säger att den absolut inte fungerar, utan det faktiskt är tvärtom. Och den är: ta ut din ilska på något. För mig har det funkat så att om jag är frustrerad och jag har faktiskt blivit arg på någonting, och det här kan typiskt vara att man håller på och pillar med någonting hemma, typ en router eller en köksrenovering, eller liksom, och så är det någonting som bara inte funkar, och det, man får göra det om och om igen och det går inte, och liksom, ja, den typen av liksom oförlöst frustration och liksom djup irritation och ilska, då har jag behövt saker som att antingen liksom slå på en boxningssäck, eller ja, men jag måste bara göra någonting. Vid ett tillfälle så tog jag faktiskt fram en hammare och slog sönder en videokamera. Det var dock liksom en genomtänkt och riktad ilska, för att den videokameran, den hade fallerat vid ett antal tillfällen, och det var liksom dags att byta ut den, men den fungerade fortfarande.
Jag blev arg och jag slog sönder min videokamera.
Ja, men jag kände att jag måste ta ut min ilska på någonting. För om jag inte gör, och det måste betyda någonting, men inte för mycket. För att annars om jag inte gör det, så är risken att jag tar ut min ilska på någonting som betyder desto mer. Alltså till exempel köket som jag höll på att renovera, och där liksom hantverkarna var såna extrema klåpare hela tiden. Det här var ju på 90-tal, nej det var 2003 ungefär, 2003. Och ja, men det är som i det här fallet, liksom i många andra fall för mig, så funkade det. Ta ut min ilska på någonting som betyder lite grann, men inte så mycket att det är någon fara. Men forskningen säger att det inte fungerar. Det bygger på din aggression. Den gör dig till en aggressiv person som löser saker med aggression. Så det är don't try this at home, kanske man ska lägga till. Men för mig har det fungerat. För väl efter det så är jag toklugn. Alltså precis, den som har sett American Psycho har sett att efter att han har satt yxan i munnen på Paul Allen, så sätter han sig äntligen liksom lugnt och slappnar av i soffan, tänder en cigarr och bara, äntligen liksom får jag lugn och ro och jag är inte alls arg längre. Inga andra paralleller till Patrick Bateman dock.
Ja, det låter som ett bra avslut.
Ja, men härligt. Då hoppas jag att du inte har blivit arg av att lyssna på 25 minuter med Syding och Sundström. Tack och hej.
Hej då.